Tack Jesus att vi har förmånen den här söndagsförmiddagen att samlas för att tillbe, upphöja och prisa dig. Jesus, hjälp oss alla att ta vara på detta tillfälle och att det får bli till vägledning, hjälp och välsignelse. Amen. Ja, vad härligt att jag får vara med er här idag och dela gemenskap med er. Det är ingen ovanlig syn, eller hur Per-Erik, att jag finns med här i kyrkan?
Nej.
Ja, du ser det. Ser det. Ja, härligt att få vara med. Jag har en text som jag egentligen har levt med en månad här, så att jag ville gärna ta den idag. Och här är ju alltid generositeten stor, så man får ta den text som ligger närmast hjärtat. Per-Erik frågade mig här i veckan om jag hade någon sång jag skulle vilja ha med här. Och sen sjungs den här sången som jag tycker ändå ansluter till det jag ska säga. Jag har ofta frågor, Herre, men så sällan svar. För jag ska tala om lite om alla varför. Och då passar ju den versen. Och jag ska göra det utifrån psalm 42 och den sjätte versen. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig. I Jordans land och på Hermons höjder och på Misas berg. Djup ropa till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Sista versen. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Ja, vad psalmisten gör här, det är att han ställer en fråga till sig själv. Varför är du så bedrövad? Och vi förstår utav sammanhanget att han antyder var all oron och bedrövelsen kom ifrån. Och då tänkte jag så här. Jag kan väl också vara lika frimodig som den här psalmisten och ställa frågor till mig själv. Och då kan ju jag ventilera de frågorna mer här. För det är väl så, skulle jag göra en enkät här och gå omkring och fråga, är du orolig för någonting? Så vore det väl inte någon, utan de skulle säga att de var oroliga. Det är mycket som är bra, mycket som är gott, men det finns saker ändå som oroar och plågar oss. Och det är väl inte så konstigt när man är i min ålder, man ställer frågan, hur är det med hälsan och hur känns det för dig idag? Jag var väl här för ungefär ett år sedan och predikade också. Jag kan väl säga att hälsan är inte så god idag som den var då. Det känns lite mer i leder och så här. Och det är väl en berättigad och naturlig oro att man kan känna så här i livets senare del. Annat som kan oroa oss och som också är berättigat, det är våra barn. Vi vet att vi lever i en väldigt speciell tid. Det är ett väldigt tryck utifrån världen. Och vi kan känna oro för våra barn och barnbarn. Hur ska de hantera de frågor som ligger på bordet i dagens samhälle? En annan fråga som också jag tycker är naturlig att ställa sig. Hur går det med pandemin? Har vi passerat den sista vågen? Eller kan vi vara inställda på att det kommer någon mer våg här i höst? Medan vi idag tycker att det här är under kontroll, så får vi ändå konstatera att pandemin är ett problem i världen. De som har kommit lite lindrigare undan i början, de kämpar med det idag. Du följer rapporter från Japan som tyckte att det var ett väldigt bra läge i början av pandemin. Men mitt under OS så är det ett problem, och jag tror det är väldigt oro i det sammanhanget. Jag läser rapport från missionsfältet där Trosgnistan har sitt arbete, och det är nödrop ifrån Indien. Prakasam, som är deras kontakt där nere i Coimbatore i Indien, rapporterade att det dör väldigt många av dem som de har kontakt med inom sitt sammanhang. I deras område så har 5 pastorer dött under ganska kort tid. Visst är det en oro på många håll. Hur ska det utvecklas och hur ska det fortsätta? Så det är, tycker jag, en oro som känns naturlig detta. Vi har en oro, vi som tror på Gud, hur ska samhället utvecklas? Jag tycker att det är ett väldigt tryck emot den kristna tron i vårt samhälle. Och jag tycker att de förväntar sig väldigt mycket av oss som tror att vi ska ge avkall på det som vi tycker är heligt och rättfärdigt. Så man kan undra, hur kommer samhället att utvecklas? Och det finns alltså en strävan, tycker jag, även ifrån många kyrkor. Ni har hört det där ordet var relevant. Och det är ett ord som kan väl kanske betyda mycket, men för mig betyder att man ska vara nutidsanpassad. Och kyrkor tillsätter utredningar, vi ska vara relevanta och nutidsanpassade. Det tror jag inte är vår väg framåt. Vi märkte det här, Sivet och jag, vi engagerade oss en del, eller var det Sivet som drog med mig i det, när det gällde svordomarna i tv. Jag tycker inte ens de gör ett försök att minimera det hela. Utan det kan vara det, inte bara nöjes- och underhållningsprogram. Det svärs rätt mycket, tycker jag, i samtliga program. Och alla gör det utan minsta tvekan. Det finns alltså en respektlöshet för det som vi tycker är heligt och dyrbart. Och det skapar naturligtvis oro för oss. Och skulle jag gå igenom alla anledningarna till oro, då sa Per-Erik, han önskade att jag skulle komma in på ett svar också. Jag ska tala om oro, sa jag. Finns det något svar på vår oro? Den här psalmisten, han tycker så här, att djup ropa till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Alltså han upplevde hela havets stormar, och han finns mitt i stormen. Och en av problemen för honom, det var ju den här ifrågasättandet av hans tro. Det plågade honom. Var är din Gud någonstans? Mina tårar är min mat dag och natt, till ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Och jag vet att det är många gånger som vi tycker att Gud är frånvarande. Och så upplevde nog det psalmisten, så upplever nog många ibland när vi står där med våra frågor. Gud är frånvarande. Men det är han inte. I det långa loppet så visar han finns där, och han är trofast. Så visst upplevde han detta. Då tänkte jag på den här sången, när vi befinner oss mitt i stormen. Den sjöngs i söndagsskolan för. Min båt är så liten, men havet så stort. Men Jesus, han håller min hand. När han styr båten, då går det så bra på resan till himmelens land. Det var väl en bra text i den sången. Vi känns det som man är väldigt liten. Och det känns också ibland som den kristna skaran är väldigt liten och lyssnas på i väldigt liten utsträckning. Och så upplevde psalmisten, jag är mitt i stormen. De ifrågasätter min Gud. Jag gråter och jag plågas av detta. Men Gud, var är du någonstans? Och så går han vidare i salmen och så ställer han återigen den här frågan. Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Det var en bra slutkläm, tycker jag, på den där salmen. Där han inte bara ställer sig frågan, utan han ger sig själv en uppmaning. Sätt ditt hopp till Gud. Ja, vad ska vi hoppas på idag? Kan vi hoppas på någonting annat? Att det ska förändra samhällsklimatet, eller att åtgärder som vi sätter in, att det ska ge resultat? Nej, jag tror inte det. Det är på Gud vi ska hoppas. En annan sak som oroar mig mycket, det är när det gäller Sveriges och västvärldens syn på Israel. Vi tycker ju att det har skett en väldig svängning när det gäller i attityden till Israel. Och antisemitismen är ju en verklighet, inte bara i Europa utan också i Sverige. Det är judiska synagogor som skändas, gravplatser skändas, och det finns en attack emot det judiska. Och jag läste här om FN som ska stå för fred och säkerhet. De har riktat 23 resolutioner mot ett enskilt land under en viss tid. Och problemlandet, det var inte Syrien, inte Iran, inte något annat land där det skördas hundratusentals offer. Utan problemlandet, det var landet Israel. 17 stycken av deras resolutioner riktades mot Israel. Och jag tycker det är ett allvarligt läge detta, att det sker en sån attack emot det som är judiskt och det som har med löfteslandets Israel. För vi som tror på Gud och på Bibelns ord, vi vet att det finns en profetisk klocka. Och både du och jag, vi ställer oss väl alltid den frågan när vi hör om sådana här saker. Var befinner vi oss i den profetiska klockan? För vi har ju sett där i Guds ord att det är svåra saker som man kan förvänta sig när det gäller attackerna emot Israel. Och om Hamas skickar 4000 raketer, eller vad de heter nu igen, missiler emot Israel, som har en enda uppgift, att döda så många som möjligt, så är det ändå Israels försvar emot dem som är problemet. Hade inte Israel byggt upp det här försvaret, då hade tusentals dött. Men alltså, problemet är Israel och deras försvar. Det är tidstecken, det ska vi ha klart för oss. Ett annat tidstecken är ju faktiskt miljön. Och jag gjorde en sökning på de olika sociala, eller de här kanalerna som finns tillgängliga. Och när det gäller det här som har skett ute i Europa idag med de här svåra översvämningarna, ett ord återkom gång på gång, att det var ett apokalyptiskt tillstånd. Apokalyptus, det betyder väl tidens tecken, det är det som vi har i Uppenbarelseboken. De skriver det, apokalyptiskt är detta. 50 grader i brittisk Columbia av värme i juni månad uppe i Kanada. Våldsamma bränder pågår. Finner vi det här i Bibeln? Om dessa stora omvälvningar som ska ske. Och dessa oerhörda förändringar. Är det som det står att jorden skakar, jorden darrar, som en drucken darrar den. Alltså, det är en jord som inte är i balans. Och miljöfrågan är stor, men jag tror att det är Guds frånvaron i människors hjärtan som är roten till allt detta. Mitt i detta så är vår lilla bot. Vår båt är så liten. Men vi står inte utan hjälp, utan Det underliga är, om man läser Nya testamentet, Jesus han uppmuntrar aldrig till oro. Utan han säger till lärjungarna i avskedstalet, era hjärtan var inte oroliga. I mitt hus finns många boningar. Oron, det är inte Jesus underblåser inte den, utan han stillar den i ett möte med honom. Vi läser om Marta och Maria, att det var en by som Jesus kom till. Och Marta, hon hade den här instinkten, här gäller det att städa och feja och sätta på kaffe och ta fram kakor, så det ska inte finnas någonting att anmärka på. Men Maria, jag tror inte hon var slarvig eller ville dra sig undan, men hon tänkte, det här är ett tillfälle som kanske inte kommer så ofta. Så det står att hon satte sig vid Jesu fötter, och det irriterade hennes syster. Och då så säger Jesus till Marta, du gör dig bekymmer för många handa, men allenast ett är nödvändigt. Alltså det var inte oviktigt. Och det är klart, skulle vi slopa det, då skulle vi komma till en kyrka idag som inte var förberedd att ta emot oss. Det är väldigt viktigt att allt runt omkring fungerar. Ska vi sända ut evangelium över radio, så måste det vara förberett tekniskt där uppe i studion. Så det finns ett arbete i kyrkor och arbetet omkring Jesus som måste finnas. Men det får inte bli så att detta blir så viktigt så vi aldrig har tid att sitta vid Jesu fötter. Så Jesus, han vill inte hålla med Marta och säga till Maria att nu är du ute lite fel här, utan stör henne inte. Och både du och jag, vi behöver sitta vid Jesu fötter emellanåt. När vi tycker att vi har arbetat på och det går lite rutin och tristess i livet, sitta vid Jesu fötter. Det passade hon på att ta. Och jag tycker vi ska använda det. Sitta vid Jesu fötter, för där finns det ro. Kommen till mig, alla i som arbeten och är betungade, säger Jesus, så ska ni finna ro för själen. Det finns så mycket ro eller rotlöshet, och det finns så mycket vilsenhet i tiden och oro som har sin grund i detta att vi har inte tid att sitta vid Jesu fötter. Skulle det bli en liten lugn stund, då måste vi sätta på plattan. Vi kan inte gå ut på stan utan man ser det sitter någonting i öronen på de flesta. Det är musik som ska dunka. Och jag har hört tv-inslag där de har talat om ungdomar. De vågar inte lämna mobiltelefonen på bänken eller på skrivbordet, utan de ska ha det i sängen. Det kan ju ringa. Och så blir deras sömn störd och så blir de skadade av detta. Någonting måste hela tiden dunka i huvudet och pressa på oss. Det finns inte tid att sitta vid Jesu fötter. Men då missar vi någonting väldigt viktigt i tiden. Det är så oerhört givande att få en stund vid Jesu fötter. Stänga av det som stör. Vi ska sätta vårt hopp till Gud i den här situationen. På 60-70-talet så följde jag med stort intresse den underjordiska kyrkans arbete i Sovjetunionen. Det var stora dopförrättningar ute vid sjöarna. Man samlades i hemlighet. Allting var förbjudet. Det här var ju en tid när den sovjetiska staten satt ett väldigt tryck på kyrkan. Det fanns registrerade kyrkor, men gjorde man inte som staten ville och skalade av evangeliet, då blev det ett väldigt tryck. En av dem som reagerade mot detta, det var en som hette Georgi Vins, och jag läste om honom då. Det blev till slut på det viset att han greps och fick några år i koncentrationsläger. Han jagades egentligen som ett villebråd över hela Sovjet. Man installerade spionkameror och såna här mikrofoner, satte in det i där, de kunde, där han kunde misstänkas dyka upp. Till slut så fångade de in honom. Han fick 5 år i arbetsläger och sen så 5 år i förvisning. Och när han står där uppe i Sibirien och är på det här arbetsläget, står där vid stängslet, så kommer en fångvaktare fram till honom och så säger han: Georgi, vad hoppas du på? Och då så säger han några ord som har satt sig fast i mitt hjärta: jag hoppas på Gud och hans folks böner. Tänk att kunna säga det i den situationen, så oerhört ansatt. Och nu vet vi hur det var. Det här var den tiden som Jimmy Carter blev president. Han lyckades ordna till en utväxling mellan några stycken Georgi Vins och hans familj och 2 stycken spioner ifrån USA. Spioner som alltså hade som motiv att skada USA så mycket som möjligt. Och den rättfärdige man som var en välsignelse för Sovjet, han förlorade sitt medborgarskap. Så det finns olika värderingar. Men han hoppades på Gud och hans folks böner och han blev alltså utbytt. Och jag minns den stunden i tv:n när jag såg att Jimmy Carter och Georgi Vins kom ut tillsammans ifrån en baptistlokal. Och jag fick gåshud. Jag tyckte det var fantastiskt. Den rättfärdige man som inte ansågs värdig att ha ett sovjetiskt medborgarskap. Han var Guds representant i tiden. Han stod upp emot alla pålagor som staten ville lägga på honom. Kommunismen, det var det härskande. Det var ju den som skulle bli en välsignelse för hela världen. Men hur blev det? Ja, 85 eller 86, kanske 85, kom en man till makten i Sovjet. Han hette Gorbatjov. Och med Gorbatjov började perestrojkan och det skulle bli lite mer frihet. Och vid den tiden så ändrades inställningen. Då hade kommunismen inte visat sig var till välsignelse för världen, utan ett stort fiasko. Tusentals miljoner människor fick gå i döden för att denna filosofi skulle gå segrande fram. Men den tro som Georgi Vins hade, trots att hans båt var så liten och havet så stort, den tron den höll. Och idag är det väl ingen som ens i Sovjet talar om den tiden ifrån 1917 och framåt som en lycklig tid. Det är en mörk tid när den är solkar och blod och smärta. Georgi Vins, under denna tid som Gorbatjov kom till makten, fick tillbaka sitt medborgarskap och kunde göra predikoresor i Sovjet. Det är alltså vårt hopp. Vad hoppas du på? Ja, inte på politiken. Jag tror inte den kan göra så mycket åt det här. Jag hoppas inte på några supermänniskor heller. Jag hoppas på Gud och på hans folks böner. I somras så var vi på semester nere i Trelleborgstrakten. Och på lördagen där så cyklade vi till Smygehuk, Sveriges sydligaste spets där. Och Robert och Siv var med också. Vi gick och köpte varsin glass. Tänkte vi går ner till bryggan här, till båthamnen och sätter oss och äter. Då satt det 3 personer där. Tyckte det var märkligt för de verkade så koncentrerade på långt avstånd. Och jag tänkte, vad är det här frågan om? Så kom vi närmare och då märkte jag, de bad så intensivt. Vi satte oss på bänken in till där och så frågade han oss, ni kanske undrar vad vi gör. Jo, vi är en ekumenisk gemenskap som samlas varje lördag och ber för vårt land, Sverige. Detta är ju Sveriges sydligaste spets. Vi ber för Sverige. Tror ni på Jesus, sa han. Ja, det gjorde vi. Frågade Robert och Siv kom något senare. Tror ni också på Jesus Kristus? Ja, det gör vi, sa de. Men var med i bönen för Sverige då, sa de. Och så bad vi, Herren välsigna Sverige. Herren bevara Sverige. Herren låter sitt ansikte lysa över Sverige. Allt detta bad vi till avslutning. Och jag tänkte, vilket hopp detta ger bedjarna i vårt land. Även om det är en liten båt och havet så stort. Jag vet att olika sådana här saker förekommer på många håll. Det är kluster av bedjare som är från olika sammanhang. Och han sa, det är det dåligt väder så vi fått lov att samlas under ett tak där. Det finns hopp så länge det finns bedjare. Människor som har kontakt med Gud. Idag, om man ska vara relevant och gå hem, då ska man gå under regnbågens fana. För det är ju likvärdighet, älska alla, var och en som de är. Och vi vet ju att den vägen som det här leder till, den leder inte till något ljusare, den leder till en återvändsgränd. Jag ställer mig hellre under korsets fana. Den vet jag, den kommer till att leda mig ända hem till himlen. Och denna korsets fana har vi fått i uppdrag att presentera för vår värld. Och det som jag ser som ett behov idag, det är inte att kyrkan ska avskalas sin förkunnelse. Den ska upprättas i bön och kraft och Guds gemenskap. Förr så sjöng vi en sång i vårt sammanhang och den heter så här. Vi har ej längre Betesda damm för sjuk och för halt och lam, men vi har Jesus. Han är vårt svar. Han vann en seger så underbar. Det är inte hopplöst. Vi håller inte på att gå under. Vi har en tro som ska bära oss igenom. Skulle det vara så nu idag att du känner med psalmisten här att det är tufft för dig. Det är hoppet och alla varför som du kämpar med. Varför är du så bedrövad? Så finns vi här för att hjälpa dig i bön och föra just din vånda och din plåga fram inför Jesus Kristus. Det är ju ändå vår uppgift att vara förebedjare och hjälpa varandra. Men vi har Jesus, han är vårt svar. Han vann en seger så underbar. En del tror att vi är en minoritet som inte är att räkna med, men det var som en pastor sa, vi är den enda majoritet att räkna med, för vi har hela himlen med oss. Gud hjälp oss och Gud bevara oss och välsigna oss i vårt arbete idag när vi har gått ifrån högsommarmånaden juli in i sensommarmånaden augusti. Så ligger en intressant tid framför oss, en tid tillsammans med Jesus. Tack ska ni ha. Gud välsigna er allesammans. Tack älskade Jesus för att vi får stå i din tjänst. Med alla de brister och svagheter och den oro som vi ibland brottas med. Så kommer du ändå till oss med nåd och undsättning. Tack Jesus att du har anförtrott oss ett så underbart budskap. Ge oss kraft och vägledning att ge detta till vår omgivning på ett rätt sätt. Amen.